När man då frågade lite, vad är det egentligen du skulle behöva lite mer ledig tid för? Så är det just tid för att vara egentligen, vara sig själv.
Det är inte en superman som kommer där, utan det är faktiskt en överviktig gubbe med dålig kondition.
Timmar i veckan, 160 timmar i månaden. Så ser arbetstiden ut idag. Men många jobbar mindre, andra jobbar mer. Arbetslösheten och utbrändheten breder ut sig. Och ändå menar många att arbetet är meningen med livet. Men vad händer då om arbetet försvinner? Föreställ dig en framtid där datorer, maskiner och algoritmer gör jobbet åt oss. Vad ska vi då göra med våra liv? Får vi mer tid över att ta hand om varann? Eller blir vi snarare lämnade med en robot när vi är gamla och sjuka? En arbetsvecka på 10 timmar innebär nästan oändlig fritid. Men ger det oss uttråkade eller lyckliga? Kommer vi att fortsätta göra det vi gör, bo där vi bor? Eller kommer vi att omvärdera vad som känns meningsfullt och lägga tid på? Du lyssnar på Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt. Och det här avsnittet handlar om tiden och fritiden i ett framtida robotsverige.
Det är en ungefär 2,65 lång spolformad sak. Ser ut som lite grann som Ahlgrens bilar, om man säger så. Så en ganska bra beskrivning, tror jag. Och den här där då är, den är gul på toppen och sen är den röd ner till. Där finns en blinkers som låter så här. Och sen finns det en ringklocka. Och bakom min nacke här så finns det som en typ en formulabula som man brukar ha på formulabilar ungefär. Fast det är ju en cykel där då.
Folk som går förbi vänder sig om när Urpo Taskinen rullar in på torget i Norrköping i sin velomobil. Han parkerar vid kanten och slingrar sig upp ur det låga sätet. En velomobil är en slags väldigt lätt cykel med handbroms, säte och tak. Den är förvånansvärt snabb och Urpo har färdats långt för att komma hit till Norrköping.
Jag har cyklat hemifrån uppe i Norrbotten då, ner till Norrköping. Jag startade den 6 juni, sent på kvällen klockan 9. Cyklade första 100 kilometer och la mig och sova i min hängmatta.
Sen följde en resa på mindre vägar i inlandet genom nästan hela Sverige.
Det blev då totalt 1670 kilometer.
På 10 dagar?
Ja, på 10 dagar.
Men alltså, detta är ju oerhört långt.
Nej. Det är ju, allting är relativt. Allting handlar ju om tid. Hastighet är ju en viktig aspekt. Och en sån här velomobil då, nedförsbackarna kan ju gå riktigt, riktigt snabbt ner. Så det handlar ju om 50, 60, 70, 80, 90 och vid ett tillfälle även 103,8 kilometer ner för en backe.
Nej, Urpo tycker inte det är särskilt märkvärdigt att cykla genom nästan hela Sverige på mindre än 2 veckor för att besöka en miljökonferens i Norrköping. Han menar att det handlar om att förändra synen på tid och hur vi använder den på ett meningsfullt sätt. Men vi tar det från början. För att det blev en velomobil var en slump som kom sig av att Urpo hörde talas om klimatförändringarna.
För mig blev det ju en sån här väckarklocka. Det här är ju ingenting som vi kan liksom sopa undan, utan vi måste göra någonting på riktigt. Och det slutade ju någonstans där att 2009 så sålde jag min sista bil. Och sen började jag ju cykla ganska mycket. Och så 2013 så hade vi äntligen hittat någon som ville cykla med till Kina. Och hade börjat planera det, och sen blev det ju så att då skulle jag göra en liten provrunda på 700 kilometer med vanlig cykel då. Och fick alltså världens värsta hemorrojder. Och det var inget kul, för det var liksom, det blev ju sjukskrivning, det blev operation.
Operation blev det, och en insikt om att hårda cykelsadlar inte längre skulle funka. Så plötsligt en dag hörde Urpo ett inslag på radion om velomobiler. Kunde det vara något? Urpo bestämde sig för att testa, och i november 2013 provcyklade han en velomobil för första gången.
Ett par månader senare hade jag beställt den, fast jag inte hade finanserna klar.
Det var kärlek vid första ögonkastet, kan man säga, och Urpo bestämde sig för att slå till. 80 000 kronor kostade den, och det låter ju mycket för en cykel, men Urpo vill hellre jämföra med vad en bil kostar.
Använder den som ersättning för bil i oerhört många sammanhang. Inte alltid, men jag har ju ingen bil då. till exempel där jag är med i manskör som har träning en gång i veckan då borta i Övertorneå från Jåksängen där vi bor då. Så det är 25 kilometer enkel väg. Så åker dit fram och tillbaks då. Det blir en tur på 5 mil då. Ja, det fungerar ju.
Urpo använder velomobilen både på fritiden och som tjänstefordon i hela Norrbottens län där han bor och jobbar. Vissa tjänsteresor tar längre tid eftersom länet ändå är ungefär lika stort som en fjärdedel av Sverige. Ändå menar Urpo att fler skulle kunna göra samma sak om vi förändrade våra prioriteringar kring hur vi använder vår tid. För enligt honom är det varken särskilt jobbigt att cykla väldigt fort eller väldigt långt med velomobilen.
Det är inte en Superman som kommer där utan det är faktiskt en överviktig gubbe med dålig kondition. Vi skulle springa här 1000, jag orkar inte, jag blir helt slut alltså. Det är ju konstigt va, här cyklar man hundratals kilometer. Och sen är kulan som nu börjar liksom gå lite ner i alla fall. Men jag var ju uppe över 90 kilo här igen och när jag cyklat klart här nu så kommer jag ligga på 82 kanske. Eller något sånt där.
Men det är alltså då inte direkt jobbigt att köra på den här?
Nej, det kan man inte säga. Man blir ju svettig blir man ju, men man blir egentligen inte trött.
Nej, trött blir han inte trots att han ändå är i 60-årsåldern. Varje år cyklar han runt 7500 kilometer. Ungefär lika långt som en genomsnittsnorrbottning åker bil. I klimatutsläpp motsvarar det 850 kilo koldioxid per år. En droppe i havet, menar Urpo, när varje svensk ändå släpper ut många tusen kilo per person.
Det är en symbolhandling. Givetvis om alla skulle göra det här så skulle vi spara gigantiska mängder koldioxid och så. Men det finns ju inte folk som gör den här typen av byten från bil till en cykel.
Men tycker du egentligen att alla borde göra det?
Alltså, vad vi borde göra det är ju att minska ner hastigheten på och liksom brådskan i livet. För det här handlar ju också om tid va. Och det är den tid som vi nu så att säga förlorar, den får ju kommande generationer.
Vad menar Urpo egentligen med att flytta tid till våra barn och barnbarn? Varför ska vi sluta ha så bråttom i våra liv? Och hur funkar det egentligen att cykla genom Sverige bland långtradare och fartårar? Det berättar Urpo mer om senare i det här avsnittet. Men först ska jag till Södertörns högskola utanför Stockholm för att diskutera synen på arbete och tid.
Det handlar ju delvis om att gemensamt omdefiniera vad som ger livet mening. Om det verkligen är ytterligare en pryl eller ytterligare en liksom långväga semester till en exotisk semesterplats. Det kan ju vara andra saker som ger livet mening, som till exempel tillfredsställelsen i att få tillräckligt med tid att ta hand om sina barn, att umgås med sina vänner och bekanta, att utan stress kunna njuta av en 5 timmars opera och så vidare.
Paul Führer är lektor i sociologi vid Södertörns högskola och har forskat kring hur vi värderar vår tid. Han menar att vi har svårt att tänka oss ett liv med mindre arbete eftersom vi idag ser jobbet som något ytterst nödvändigt. Kanske till och med som en del av vårt mänskliga värde.
Tittar man på hur vi hanterar olika generationer, och då menar jag värderingsmässigt, så finns ju en tendens att människovärdet i hög grad kopplas till den förväntade produktiviteten av en människa. Och de äldre står ju sig slätt i ett sådant perspektiv eftersom de har ju redan sitt produktiva liv bakom sig. Det finns ju då vissa tendenser till att det handlar i stort sett om någon sorts slutförvaring eller så. Däremot så har ju då vårt perspektiv på barn och ungdom blivit allt mer styrt av de förväntningar vi har på dem att bli högproduktiva samhällsmedlemmar. Och vi kan ju se det i högre utbildning, så har ju fokus delvis förskjutits från att vi ska utbilda eller bilda människor till att hela den här diskussionen om anställningsbarhet.
Paul menar att vi har svårt att tänka oss något annat än en 40 timmars arbetsvecka eftersom den har varit normen ända sedan 70-talet. Men han tror att det är möjligt att göra annorlunda eftersom vår arbetstid främst är kopplad till hur vi hanterat det senaste seklets ekonomiska tillväxt.
Fokus framförallt under de senaste 40 åren har legat på att vi tar ut produktivitetsökningen i form av högre inkomster och ja, i förlängningen då ett större materiellt välstånd istället för tidsmässigt välfärd.
När vi blivit bättre på att tillverka saker har vi alltså valt att tillverka fler grejer istället för att minska arbetstiden. Men trots dagens stora fokus på arbete och sysselsättning menar Paul att många av de som arbetar heltid idag faktiskt skulle vilja ha en annan situation.
Det är ganska många som inte är så nöjda med dagens då ganska stressiga arbetsliv. För det är såklart att den här produktivitetsökningen som vi pratar om, den innebär ju då att man får göra mer på samma tid. Så det blir ett allt mer intensivt arbetsliv. Alltså när man då frågade lite vad är det egentligen du skulle behöva lite mer ledig tid för, så är det ju just tid för att vara egentligen, vara sig själv eller liksom, ja, ta hand om sig själv. Och det handlar lite om tid där det inte ställs några krav på en.
Ändå är det många som inte går ner i arbetstid och det finns många förklaringar till det. En är kanske att vi jämför oss med andra.
Om man får välja då mellan en lägenhet som har 50 kvadrat samtidigt som alla andra har en som är 40 kvadrat, så väljer man hellre det alternativet än att man själv får 60 men alla andra har 70. Det skulle vara bättre för en att ha 60 kvadrat, men man går hellre ner bara för att alla andra har det ännu jävligare.
I det framtida robotsverige tänker sig forskarna i bortom BNP-projektet att vår syn på tid och vad som har ett värde har förändrats drastiskt. Istället för prylar är det nu status att ha mycket fritid och tid utan krav. Datorer, maskiner och algoritmer sköter nästan allt arbete, så vi behöver bara knäga sist så där 10 timmar i veckan. Men blir vi inte helt för slappade då?
Intressant nog så tror jag att om vi har en 2 timmars arbetsdag, då kommer arbete att vara något väldigt eftersträvansvärt. Alltså det blir en så liten del av ens liv. Bara det att ha ett arbete som inte en maskin utför kommer ju vara en sorts markering. Liksom att man har någon kompetens som inte maskiner kan ta över.
Men vad är det då som vi inte vill att robotar ska göra? Förmodligen vill vi inte ha en robot som psykolog eller läkare i alla lägen. Eller?
Omsorg, händetagande, utbildning, det kommer ju utföras också av maskiner.
Kommer vi människor må bra, till exempel på ålderns höst, om det är liksom en robot vi ska hänga med hela dagen?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Om det är enbart robotar man hänger med, det tror jag är rätt deprimerande. Det beror ju helt på vilken typ av hjälp man behöver. Om man är sängliggande så det spelar inte så stor roll om det är en robot som lyfter upp en eller om det är en verklig person. Men man behöver såklart kontakt med andra människor.
Men kan det finnas fördelar med större hjälp från en robot?
Ja, roboten blir inte sur på en. Det får vi hoppas att den är programmerad på ett sånt sätt att den liksom inte ledsnar på en. Roboten blir inte stressad av att det är många andra som behöver ha hjälp och så vidare. Så det kan ju vara en av fördelarna med en större automatisering även i välfärdssektorn.
Ja, även om robotar sköter det mesta fixar vi nog en del sjukvård och äldrevård själva. Kanske arbetar vi även med kreativa sysslor, till exempel att uppfinna nya robotar och se att de gamla fungerar. Kanske skapas en elit av folk som vet hur tekniken funkar. Kanske arbetar de heltid medan vissa inte arbetar alls. Eller så lyckas vi dela på uppgifterna.
Man jobbar ett halvår och då jobbar man ungefär som idag då. Men sen är man liksom nästa halvåret så är man ledig. Alltså den typen av att man byter på arbetsplatser, arbetsuppgifter då.
Men vad ska vi då göra med all ledig tid?
Det skulle inte bli speciellt hållbart om man sen ägnade den resten av tiden åt drag racing och långa semesterresor med flyg utomlands och så vidare. En hel del kommer ju att ägnas åt kreativa aktiviteter, sociala aktiviteter, umgås, diskutera med folk.
Forskarna tänker sig att vi kanske hänger mer hemma eller i närheten på lekplatser, i parker och på torg där vi möter folk. Vi umgås mycket med familj och vänner. Vi är ute i naturen där vi idrottar och fiskar. På våra långa semestrar reser vi nära eller långt iväg. Men eftersom vi har så mycket tid så kan vi skippa både bilen och flyget och resa långsammare istället. Kanske har vi större möjligheter att resa till fots och med cykel.
Vad skulle du göra om du hade en 2 dagars arbetsvecka? Vad skulle du göra de resterande 5 dagarna?
Jag tror att jag skulle vara mycket utomhus, hänga i naturen, träna mer kanske, sitta och chilla. Vad skulle du göra?
Vad skulle jag göra? Jag skulle nog läsa mer. Jag skulle skriva mer. Och andra saker kanske. Umgås mer med vänner och bekanta.
Trots att vi arbetar mindre ser robotarna till att det finns massor av varor och tjänster. Ett problem är att förse robotarna med tillräckligt med energi. Ett annat problem är fördelningen när vi lönearbetar olika mycket och när vissa äger massor av maskiner, andra inga alls. Kanske får vi acceptera större skillnader. Kanske kan skatt på det maskinerna tillverkar räcka till en grundläggande trygghet för alla. Kanske får vi alla lägga fritid på den del av välfärden som robotar inte fixar. Som att ta hand om gamla, sjuka och barn.
Vi mår bra av att ta hand om andra, i synnerhet om vi har mycket mer tid. Problemet är ju att det kanske avtar den här positiva känslan. Då slutar man med det och det är inte så bra för den som man omhändertar. Om man tänker sig att det blir mer då, till exempel då ens vänner och bekanta som man har någon typ av äldre kollektiv eller så. Som hjälper varandra då. Då blir svårare att hävda då att man inte är riktigt nöjd med den omsorg man får.
Det har blivit lunchdags i kaféet på Södertörns högskola. Jag avslutar med att fråga Paul vad han tror är de största utmaningarna och möjligheterna med framtidens robotsverige.
Vi kan frikoppla vår syn av vad som gör livet värt att leva från dagens ändå ganska styrda syn att det är min möjlighet att kunna sälja min tid till någon.
Vad tror du är de största utmaningarna?
Det kan ju bli så att det inte kommer att finnas kvar speciellt många jobb. Så alltså, i förlängningen så hittar människans plats i samhället. Så att människan vill ju fortfarande ha en plats i samhället och inte låta allt skötas av maskiner.
En ökad automatisering leder kanske till en övergångsperiod då vi brottas med arbetslöshetsproblem och funderingar kring hur vi ska använda all vår tid. Men kanske kan vi sedan landa i ett minskat arbetsfokus och istället uppskatta friheten och rätten att göra vad vi vill. Även sånt som tar tid. På torget i Norrköping börjar Urp och Ny göra sig redo för den långa vägen tillbaka till Jukkas gängi.
Ska man i så ställer man sig bredvid den, placerar vänster hand uppe på den här lilla bulan här och sen lyfter jag in foten, lutar mig bakåt och sen lyfter jag upp då det högra benet och sen glider jag ner.
Lätt som en plätt?
Lätt som en plätt.
Nu ska du då cykla hela vägen hem igen. Förbereder du dig på något vis nu liksom innan du ska ge dig iväg?
Nej. Nej, varför ska man göra det? Det jag kommer göra det är att byta till sån här tights typ.
När Urpo lägger ingen tid och energi på förberedelser och planer innan han ger sig av. Däremot lägger han mycket tid i velomobilen. Men vad menar han då med att han och vi alla kan flytta tid till våra barn och barnbarn?
Man kan göra vissa saker som inte blir så miljöbelastande genom att tillsätta en viss mängd tid som annars skulle vara tid som egentligen plantorna, växterna har växt i för miljoner år sedan. Va? Och som du förbränner i en bil och så nyttjar du den snabbt. Och det är ju helt vansinnigt. Alltså.
Genom att förbränna fossila bränslen kan vi röra oss snabbt eller få mängder av arbete uträttat. Spara tid helt enkelt. Men samtidigt orsakar det klimatutsläpp som gör livet surt för kommande generationer. Urpo menar att vi istället kan undvika olja och kol genom att låta var sak ha sin tid. Sänka tempot och utsläppen. Men hur funkar det att cykla velomobil idag då?
I de allra flesta fall så ser vi ju det här. Allt är ju anpassat för det som vi tror kommer att finnas i all evighet i vissa bilar. Jag menar när man cyklar efter en väg och sen plötsligt så finns den där skylten cykling förbjuden och då övergår det till motorväg. Och då är det liksom en 30-40 meter bred gata som är enbart avsedd för att transportera sig med bilar.
Enligt Urpo så borde vägar och bilister anpassa sig mer efter cyklister. En idé han har är att avsätta motorvägars ena vägbana till cyklar och velomobiler. Det funkar menar han, bara vi inte har så brått. Till sist avslutar jag med att fråga Urpo när det egentligen är som allra härligast att åka velomobil.
Oj, du ska bara veta hur fint det är. inte helt underbart alltså. Det var ungefär som den där som stod på de gamla ölburkarna, Vergang, ungefär så.
Mitt namn är Anna Bengtsson och det här är Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt finansierad av forskningsrådet Formas. I nästa avsnitt spannar vi in hemmet i ett självförsörjande Sverige. Vad skulle du till exempel tycka om att flytta ut på landet och dela bostad med en trebarnsfamilj? Surfa gärna in på bortombnptillväxt.se för fler tankar om ett hållbart samhällsbyggande.